Jättebra. Nu är det ordning. Vi är så väldigt, väldigt glada för Eva och för alla medarbetare, anställda, volontärer som är med och håller igång våra butiker och allt det vi kan göra. Det är verkligen kristet liv i verkligheten och i vardagen. Kristet liv som betyder någonting för någon annan än oss själva. Och det är egentligen vad alltihopa handlar om. Så stort tack till er. Det blir jätteroligt att få fika där inne. Det har jag aldrig gjort. Det ska bli fint. Hela den här månaden så har vi studerat tillsammans Jakobs brev. Vi har talat om syftet med det här brevet. Handlar om att visa just på kristet liv i verkligheten. Vad som händer med tron i mötet med en ibland ganska brutal verklighet som vi lever i. När vi har mött Guds nåd, när vi har tagit emot frälsningen i Jesus Kristus, vad händer då? Hur påverkar evangeliet? Hur påverkar nåden oss? Och vad blir resultatet? Hur är det meningen att vi ska leva när vi nu har blivit frälsta och kristna? Kristet liv på riktigt, vad är det? Och du som har varit med i det här studiet, och så, du vet att Jakob talar ganska mycket om vad vi borde göra. Och vi talar väldigt mycket om nåd i vår församling. Det är liksom ett grundtema i all vår förkunnelse. Att det är ingen gärningslära vi är kallade till. Det handlar inte om vad vi kan göra eller vad vi kan prestera. Vi talar väldigt ofta om och citerar att Jesus plus ingenting är allting. Medan faktiskt Jesus plus någonting annat blir ingenting alls. Och vi vet, därför att vi har talat ganska mycket om det, att Paulus när han skriver i sina brev, han är stenhård mot varje försök att lägga till någonting alls till det som Jesus har gjort. Medan Jakob använder 59 verser av totalt 108 till att tala om vad vi borde, måste och skulle göra. Och så har vi sagt att det är faktiskt ingen motsättning mellan dem där, därför att Paulus talar om vertikala gärningar, han talar om laggärningar, gärningar förhållande till Gud. Och så säger han att där finns det ingenting alls som vi kan göra. Han talar om liksom idéer och tankar och lagar och regler som man skulle kunna inbilla sig skulle göra oss rättfärdiga. Om vi bara är tillräckligt bra på det planet så skulle det ge oss någonting. Man säger, där finns det ingenting alls att hämta. Bara konstatera att bli rättfärdig i förhållande till Gud på grund av vad du gör, det funkar inte alls. Då är det verkligen Jesus plus ingenting är allting. Medan Jakob talar om horisontella gärningar, det vill säga gärningar som en konsekvens av tron. Och så sa vi för ett tag sedan att Gud behöver inte våra gärningar. Gud behöver inte våra gärningar. Men vår granne behöver dem. Och vi började med kapitel 1 som sig bör, liksom, och vi talar om ordet. Vi såg en spegel här för en stund sedan. Vi talar om ordet som en spegel. Vi talar om att det inte handlar om att bara vara en hörare av Guds ord, utan att vara en görare av Guds ord. Vi sa att det är vad du gör med det du ser i spegeln. Ordet är som en spegel. Och det är vad du gör med det du ser som skapar förändring. Och sen fortsatte vi och talade utifrån kapitel 2 om att tro utan gärningar är död. Och så att sann andlighet för oss inte djupare in i oss själva. Man blir inte konstig för att man är andlig. Ibland så har vi fått för oss det att ju knepigare det är, desto andligare är det. Men sann andlighet för oss inte djupare in, utan sänder oss längre ut till andra. Det var liksom innehållet i kapitel 2. Sen i kapitel 3 så talade pastor Lukas om tungans makt. Hur viktigt vårt tal är. Han lanserade en fantastiskt bra idé som man kan använda. Du vet, i kamratgängen och när vi sitter och pratar. Och vi går lite långt ibland i våra skämt och våra attityder. Och sånt där. Kanske det händer inte mig, men jag vet att det händer dig. Och så så berättade Lukas att han och hans kompisar, de hade en princip om att liksom när man kände att nu började spåra ur, så är det någon som säger halvera. Och så vet man, nu får vi liksom gå tillbaka i nivå här någonstans. Han har testat i vårt pastorsteam, det funkar inte alls där. Men annars så kan det funka, eller hur? Och sen förra söndagen så talade pastor Sven om avundsjuka, om splittringar och strider utifrån kapitel 4. Och han sa väldigt, väldigt mycket bra. Men en grej som fastnade hos mig, som jag har gått och tänkt på sedan, och som stör mig lite grann. Men det är det här. Tänk på att Gud älskar din ovän lika mycket som han älskar dig. Visst är det jobbigt? Men vet du, det är onödigt också. Gud borde veta bättre, men det är så. Gud älskar din ovän lika mycket som han älskar dig. Och nu är vi framme snart vid kapitel 5. Men låt mig bara slå ett slag för nästa månad som börjar nu. I hela april månad så har vi som tema Jesus helt unik. Där vi kommer att tala om vad är det som gör Jesus så speciellt. Man kan tro på en massa olika saker. Människor tror på en massa olika saker. Men vi kommer att tala om Jesus. Vad är det som gör honom så speciell, så unik. Och så kommer vi fira påsk tillsammans. Det var härligt, eller hur? Och då kommer vi ha det här temat under påsken också. Och Jesus är fantastiskt speciell. Och låt mig bara påminna om, för det här blir väldigt, väldigt roligt. Och vad jag älskar att få säga det här nu. På påskdagen, klockan 11, så ska vi ha en international celebration of the resurrected one. Amen. Då kör vi hela gudstjänsten på engelska så att vi får känna att vi är en multikultig församling. Vi har en massa olika människor från många olika håll i vår församling. Så då gör vi som vi gjorde för ett tag sedan. Vi kör hela gudstjänsten på engelska. Ja, men jag kan inte engelska, tänker du. Bra, vi har fixat det, vi tolkar från scen till svenska. Så kommer du inte undan. Men så får vi komma hela kyrkan tillsammans och fira att Jesus är uppstående. Blir inte det fantastiskt? Jag ser fram emot det. Men nu idag alltså, del 5, kristet liv i verkligheten, Jakobs brev, 5 kapitel. Och innan jag börjar predika, för det har jag inte gjort än, så låt mig säga två saker. För det första, och nu skojar jag inte, ibland gör jag det när jag säger sådana här saker, men det blir en timmes predikan idag, så att du är beredd på det. Jag säger ibland att det blir väldigt långt och sen blir det inte. Men det blir en timmes predikan idag. Så du vet, vi får se om vi tar någon paus i mitten eller sådär. För det andra, så ibland så när man ser på tv och sånt där. Fast jag brukar stänga av när de säger så. De säger, vi vill varna känsliga tittare. Jag skulle vilja göra någon sån liten disclaimer här. Så att varna känsliga. Om du vet att du har lätt för att bli offended, sårad, känna dig påhoppad och utmanad och vet att du kommer att bli jättearg ifall predikanten är in your face, så kanske du ska gå och ta den där fikan nu. Jag har levt i Jakobs brev nu i 2-3 månader, läst den varje dag. De allra flesta dagar har jag läst hela brevet, ibland vid flera tillfällen. Jag måste säga att det här brevet och speciellt det här sista kapitlet som vi ska gå in i tillsammans idag, det har drabbat mig på ett sätt som jag sällan, blir drabbad av Guds ord. Den här sista veckan när jag på nytt igen liksom har läst det här kapitlet, jag förberedde den här predikan för ganska länge sedan, och så har jag läst det här på nytt igen under den här veckan, bara känt hur det skär i mig, hur jag har fått gå ner på mina knän och vara inför Gud och gråtit faktiskt, det gör jag inte ofta. Ropa till Gud. För att det här rör en viss sak i mitt liv och utmanar min livsstil. Mitt sätt att vara kristen. På ett sätt som jag tror är väldigt nyttig men också oerhört smärtsam. Så det finns en risk att du upplever att det var väldigt vad han kör på idag. Så är det inte jag, utan det är Jakob. Jag bara säger vad han har sagt, okej. Så du vet. Det 5 kapitlet i Jakobs, där får jag min bibel förresten, den kan ju vara rätt bra att ha. Det 5 kapitlet i Jakobs brev skulle man kunna säga består av 3 delar. Den första delen hör samman med slutet av kapitel 4 som har rubriken varningar till de rika. Och det är dig och mig som menas där. Du kanske inte tycker att du är så rik, men i jämförelse med 98% av världens befolkning så är du fruktansvärt snorrik. Det är det enda uttryck jag kan finna som är relevant för att beskriva din situation jämfört med resten av världen. Sen kommer det ett avsnitt som handlar om uthållighet i svåra tider, som slutar med att Gud kommer att handla. Vilket man kan vara väldigt tacksam för ibland. Och sen är det den tredje delen från vers 12 och framåt som inleds med orden framför allt, som då på något sätt man kan förstå handlar om det allra viktigaste. Vi ska inte ta alla de här tre delarna, vi ska ta två av dem idag. Därav en timmes predikan. Jag tycker att vi reser på oss. Och så går vi in i Guds ord och lyssnar till vad Guds ord säger. Bättre? Right. Lyssna ni som är rika, gråt och klaga över de olyckor som ska komma över er. Er rikedom ska förmultna och era kläder förtäras av mal. Ert guld och silver ska ärja och ärgen ska vitsna mot er och förtära ert kött som eld. Ni har samlat skatter i de sista dagarna. Se den lön ni undanhållit arbetarna som skördade era åkrar, den ropar. Och skördarbetarnas rop har nått Herren Sebots öron. Ni har levt i lyx och överflöd på jorden. Ni har gött er på slaktdagen. Ni har dömt den rättfärdige och dödat honom. Och han gjorde inget motstånd mot er. Vänta alltså tåligt brödet tills Herren kommer. Se hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd. Till dess den får höstregn och vårregn. Var också ni tåliga och styrk era hjärtan. För Herrens ankomst är nära. Klaga inte på varandra bröder. Så blir ni inte dömda. Se domaren står utanför dörren. Bröder, ta profeterna som talade i Herrens namn till föredömen. I att tåligt uthärda lidande. Vi prisar de saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet. Och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet. Framför allt, mina bröder, svär inte, vare sig vid himlen eller vid jorden eller vid något annat. Låt ett ja vara ja och ett nej vara nej, så att ni inte drabbas av domen. Får någon av er lida så ska han be. Är någon glad ska han sjunga lovsånger. Är någon bland er sjuk ska han kalla på församlingens äldste. Och de ska be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön ska bota den sjuke. Och Herren ska resa upp honom. Och har han begått synder ska han få förlåtelse för dem. Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Elias som också fick lida bad en bön att det inte skulle regna. Och det regnade inte över landet under 3 år och 6 månader. När han sedan bad igen gav himlen regn och jorden bar sin gröda. Mina bröder, om någon av er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka så ska denne veta att den som återför en syndare från hans villoväg frälser hans själ från döden och överskyler många synder. Amen. Varsågod och sitt ner. Jakob skriver en hel del om pengar. Och jag sa att den första delen här av kapitel 5 hör samman med slutet på kapitel 4. Där talar han om hur stolthet och egoism får oss att tänka fel om hur Gud försörjer, hur Gud förser. Jag har märkt att då och då så dyker det upp såna här idéer och tankar och liksom kampanjer för att kyrkan borde vara väldigt tydlig när det gäller specifika och ofta namngivna synder och felaktigheter som man tycker begås av människor och samhället och allt vad det är så här. Det kan vara lite olika grejer som dyker upp och man tycker nu borde kyrkan, ni kristna, ni predikanter, pastorer, ni borde stå upp för sanningen här nu, öppna mun och tala. Och det är väldigt sällan. Om ens någon enda gång som jag har varit med om under mina 33 år som förkunnare. Jag tror inte det har hänt någon gång att någon har sagt till mig att kyrkan borde vara väldigt tydlig när det gäller pengar och girighet. Jag tror inte att det har hänt någon gång. Jag själv tänkte, men Det är ingen annan som har sagt det till mig. Andra synder har jag fått påpeka att det där borde du ta upp. Det där borde du ta upp. Det där borde du skriva en insändare om och vad det nu är. Men aldrig girighet. Intressant. Men Jakob är väldigt tydlig när det gäller girighet. Jag upptäckte en intressant sak om dagen när jag läste på ett annat ställe i Bibeln. Jag läste om Johannes döparen. Att när han talar om omvändelsens frukt i Lukas kapitel 3. Vi ska inte gå dit. Jag ska spara in den tiden i alla fall. Men när han talar om omvändelsens frukt och säger till människor, bär omvändelsens frukt, så får han tre gånger av tre olika kategorier av människor, så får han frågan, vad ska vi göra då? Och så säger han tre saker som han tycker är omvändelsens frukt. Och sen dela med till de fattiga. Säger han till människor i allmänhet. Till tullindrivarna säger han, ta inte ut mer än det som är fastställt. Blås inte folk på vad? Pengar. Och så kommer några soldater och säger, vad ska vi göra då? Och då säger han, pressa inte pengar från någon, nöj er med lön. Så när Johannes döparen talar om omvändelsens frukt, så ger han exempel tre gånger som handlar om hur vi ser och tänker omkring och handlar med pengar. Det är rätt viktigt, eller hur? Girighet skulle jag vilja säga handlar mycket mer om hur vi använder våra pengar än hur mycket pengar vi har. Och det är rätt viktigt att understryka det, därför att det finns alltid en risk för den som inte har så mycket. För vi tycker ju aldrig att vi har så mycket, någon av oss. Det finns alltid en risk liksom att man tänker, ja men det där gäller inte mig. Men det är bra att han tar upp liksom en predikan som tar itu med de rika. Men inte jag. Men girighet handlar inte om hur mycket pengar man har. Den handlar om vilken roll pengar spelar i ens liv. Hör du vad jag sa nu? Girighet handlar inte om hur mycket du har. Det handlar om vilken roll det du har spelar i ditt liv. Vet du, när Jesus sa det här om att det är svårare för en rik att komma in i himlen än för en kamel att komma genom ett nålsöga, så sa han inte att det är fel att ha pengar. Eller hur? Utan han sa att det är svårt att ha pengar. Det är svårt att hantera det. Det är svårt att ha en rätt inställning till dem. Därför pengar har en tendens att ta över våra liv. Antingen man har dem eller inte har dem. När Jesus säger att ingen kan tjäna två herrar. Antingen är det Herren din Gud du tjänar. Eller också är det mammon, pengarnas Gud. Och girighet förstör både oss själva och andra människor. När Jakob tar upp det här så varnar han framförallt för två saker. Han varnar för att lägga på hög eller att samla på hög, att ackumulera rikedom. Och han varnar för njutningslystnad. Er rikedom, säger han, ska förmultna. Era kläder förtäras och mal. Ett guld och silver ska ärja och ärgen ska vitsna mot er och förtära ett kött som eld. Ni har samlat skatter i de sista dagarna. Jesus säger, samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör, där tjuvar bryter sina själ. Samla skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sina själ. För där din skatt är, kommer också ditt hjärta att vara. Då kan man fråga, vad är det att samla skatter på jorden? En väldigt, väldigt enkel definition. Det är att behålla för sig själv det man egentligen inte behöver. Och om du tittar på ditt liv. Och jag tittar på mitt liv så upptäcker jag att det finns väldigt, väldigt, väldigt mycket saker och grejer. Som jag håller fast vid. Krampaktigt. Som jag faktiskt inte ens behöver. Men det är mitt. Evangeliet påverkar inte bara hur vi talar som i kapitel 3. Eller hur vi planerar och lever våra liv som i kapitel 4. Utan också hur vi tänker om, hur vi ser på pengar. Hur vi ser på våra ägodelar. Ett liv baserat på nåd, sa vi. När vi talade om givande för någon månad sedan. Ett liv baserat på nåd. påverkar hur vi hanterar de resurser och tillgångar som Gud har gett oss. I första Petrusbrevets fjärde kapitel och tionde vers, många känner igen det här från den undervisningen. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. En förvaltare vet att den har sina händer inte till honom. Det är någon annans. Amen. Och det finns ett par tecken på att nådens evangelium inte riktigt har fått grepp om oss när det gäller pengar. Det ena är att vi samlar på hög. Det andra är att vi lever för egen njutning. Vad är egen njutning? Vad är det att leva för egen njutning? Jo, det är, tror jag, när det är viktigare att jag har det bra än att lätta bördan för någon annan. När det blir viktigare för mig att jag har det bra, att jag har det jag behöver och lite till, än att lätta bördan för den som inget har. Jakob 5 och 5, ni har levt i lyx och överflöd på jorden. Ni har gött er på slaktdagen. Och när jag har sett på mitt liv, och kanske uppgör du samma upptäckt när du ser på ditt liv. Jag vet inte. Men när jag har sett på mitt liv så upptäcker jag att ibland är det faktiskt att det förkostar nästan vad som helst. För att göra mitt eget liv lättare, enklare, behagligare. Och jag tror inte att det är något fel att planera. Jag tror inte det är något fel att vara vis inför framtiden. Vi har väl alla fått våra orangea kuvert de här senaste veckorna och insett att det där blir inte fett. Och det är inget fel i att planera för framtiden och liksom se till att det kommer att funka. Även när man inte har en vanlig inkomst. Det är inget fel. Men någonstans går en gräns som jag upplever att Gud har talat med mig om. Och kanske han vill tala med dig om den också. Jag vet inte, men han har talat med mig om den. Det går en gräns någonstans när vi slutar på att tro att Gud tar hand om oss. Att han är vår försörjare. Vad är balansen mellan att vara vis och planera för framtiden å ena sidan och att samla på hög och leva för egen njutning å andra sidan? Och jag tror att svaret på det finns i kapitel 2 som vi läste tillsammans för ett par veckor sedan. När Jakob säger, vad hjälper det med uppmuntrande ord om någon behöver direkt akut hjälp? Vad hjälper det att du säger vad vi gott mod om någon inte har kläder och mat och inte har vad han behöver? Om någon knackar på hos dig och mig för att få hjälp och vår reaktion på det blir, jag hoppas att någon hjälper dig. Jag ska be för dig att någon hjälper dig när vi själv har möjligheten att ge den hjälpen. Och som jag tolkar kapitel 2 i det här brevet så är att inte använda det vi har för att hjälpa andra. En demonstration av död tro. Jag sa att jag skulle vara in your face idag. Är det jobbigt? Tycker jag att det är. Men det här är sant. Att inte använda det vi har för att hjälpa andra är en demonstration av död tro. Det finns en myt att om man bara arbetar tillräckligt hårt nu så kommer jag så småningom att kunna leva resten av mitt liv bekymmerslöst, bekvämt och behagligt. Och någonstans ibland så blir bekymmerslöst, bekvämt och behagligt målet för vår strävan. Och Jakob går väldigt långt. När han i vers 6 säger att er njutningslyssnad har dömt och dödat. Vad menar han när han säger så? Man kan känna sig rätt anklagad när man läser en sån vers. Jag tror att det handlar om att när vi lever för oss själva. När vi samlar på hög, när bekymmerslöst, bekvämt och behagligt blir målet för vårt liv. Samtidigt som stora delar av världen lider nöd, så hamnar åtminstone en del av dessa människors blod på våra händer. Och tro mig när jag säger vad jag säger nu. Jag har försökt att komma ifrån den här texten. Jag bara kände, den här vill jag inte predika. Jag pallar inte att predika det här. Men det här är Guds ord. Det här är Guds ord. Du och jag har ett ansvar för hur vi lever våra liv. Det finns två diken i kristenheten när det handlar om pengar och ägodelar. Det ena är framgångsteologin. Gud vill att du ska vara rik och smart och snygg. Och allt vad du nu är. Frisk. Gud bara vill signa dig så att du har ett kolossalt överflöd. Faktiskt hört predikanter säga att om Jesus hade levt idag så hade han kört en Mercedes-Benz. Eller hur? Det andra diket, det är fattigdomsidealet. Jag tror att båda de här är farliga. Jag tror de är jättefarliga. För det är inget speciellt heligt med att vara fattig. Och rikedom är inte ett tecken på ett gudfruktigt liv. Men det finns en inställning som fungerar, som är biblisk och som är liksom kristet liv på riktigt. Randy Alcorn skrev en bok för några år sedan som heter The Treasure Principle, och han berättar i den, han beskriver en sak. Tänk dig att du har köpt en jättefin present. Och den ska du skicka till någon som du verkligen älskar av allt ditt hjärta. Och så kommer den här killen från FedEx, kommer och hämtar upp den här paketen. Men paketen når aldrig mottagaren, för FedEx-killen tycker att det här var en väldigt fin paket. Så öppnar han den, så tar han det som fanns i den, så behåller han det för sig själv. Och så säger Randy Alcorn att ofta så funkar vi som den här FedEx-killen, att Gud ger oss någonting som är avsett för andra. Men vi behåller det för oss själva istället. Och så säger han så här, att Gud lägger pengar i dina händer betyder inte att han har tänkt att de ska stanna där. Åh, vad det är bra. Att Gud har gett dig saker, att Gud har välsignat dig, att Gud har välsignat vårt land, betyder inte att Gud har tänkt att allt välståndet, allt det vi har, allt det fantastiska som vi får uppleva varje dag, att det ska stanna här. Du är FedEx-killen. Och ditt uppdrag är att förmedla det som Gud har gett till den som verkligen behöver. Han säger så här också, den här tycker jag är väldigt bra. Men det här funkar liksom inte riktigt att översätta. God prospers you not to raise your standard of living, but to raise your standard of giving. Alltså i en usel översättning. Gud välsignar dig inte för att du ska få mer, utan för att du ska ge mer. Amen. Det är tyst i pingstkyrkan idag. Men det får det väl vara då. Vers 12, nu lämnar vi det avsnittet. Vers 12, det sista avsnittet i den här boken, börjar med orden framför allt. Och när jag stöter på sådana uttryck så inser jag att nu är det någonting som är väldigt viktigt som kommer. Det är logiskt, eller hur? Och då har Jakob redan talat om att ta hand om änkor och föräldralösa barn. Han har talat om att hjälpa de fattiga. Han har talat mot själviskhet. Han har talat om att inte bara höra utan att göra. Han har sagt att tro utan gärningar är död. Han har talat om hur vi borde planera vår tid. Hur vi borde använda våra pengar. Han har talat om hur vi talar till varandra. Han har talat om att inbördes strider kan ödelägga. Det är liksom stora saker som han har pratat om. Eller hur? Som vi har ägnat 4 veckor åt tidigare. Viktiga saker. Och så börjar han i vers 12. Framför allt. Och så säger man, nu kommer det allra viktigaste. Och man blir liksom, wow, nu kommer något riktigt, riktigt superstort. Och så säger han, låt ett tal vara så här, att jag är ja, nej, nej. Och jag säger, what? Är detta det viktigaste? Är det viktigare än att ta hand om änkor och föräldralösa barn, att hjälpa de fattiga, att inte vara självisk? Är det viktigare än att inte bara höra utan också göra? Är det viktigare än att tro utan gärningar är död? Är det viktigast? Är det viktigare än hur vi planerar vår tid och använder våra pengar och hur vi allmänt talar till varandra? Är det viktigare än att inse att när vi strider med varandra inbördes ödelägger det Guds rike? Är detta viktigt? Varför är det så viktigt att jag är ja och nej är nej? Jo, det är viktigt därför att det är själva hjärtat i kristet liv. Ärlighet och äkthet. Jag har funderat rätt mycket den sista veckan. För vad är anledningen till att vi inte alltid är ärliga? För det är vi inte. Varken du eller jag. Eller hur? Varför säger vi ibland ja när vi menar nej? Varför säger vi ibland nej när vi menar ja? Varför säger vi att det är bra när det inte alls är bra? Är det för att spetsa till det rejält? Varför ljuger vi? Varför ljuger vi? Jag vet, själva ursprungssynden, den första syndafallet, det som verkligen är synden som kom in i världen, handlar om att ifrågasätta vad Gud har sagt. Guds ord, eller hur? Det började där. Ja, men, har Gud verkligen sagt att vi inte får käka bananer eller äpplen eller vad det nu var? Har Gud verkligen sagt? Ursprungssynden är otro, att ifrågasätta vad Gud har sagt. Ja, det var nog inte riktigt så. Och vet du att varje frestelse till synd är ett ifrågasättande av evangeliet. Ett ifrågasättande av att allt jag behöver finns i Kristus Jesus. Jag säger det igen. Varje frestelse till synd är ett ifrågasättande av evangeliet. Ett ifrågasättande av att allt jag behöver finns i Jesus Kristus. Varje frestelse till synd är en frestelse att liksom säkerställa för mig själv just där och då någonting som jag tror mig behöva för att vara eller bli lycklig. Hänger du med nu? Varje frestelse till synd är ju den här frestelsen att dra till mig någonting som jag känner att det där behöver jag ha. Det där behöver jag göra. Det där behöver jag uppleva för att vara fri och lycklig. Någonting som jag tycker mig sakna men som jag kan få om jag bara. Evangeliet säger att vi har allt i Kristus. Evangeliet säger att vi har allt i Kristus. Evangeliet säger att vi är älskade, vi är accepterade, vi är utvalda i honom och Gud älskar oss av evighet. Det är vad evangeliet säger. Och då är frågan igen, varför ljuger vi? Varför låtsas vi? Varför är inte vårt ja ett ja och vårt nej ett nej? Och jag tror att det är så här att vi ljuger för att vi tror att vi inte duger. En rimma så du kan liksom komma ihåg det. Jag tror att vi ljuger för att vi tror att vi inte duger. Vi ljuger och låtsas För att vi inte vill att människor omkring oss ska veta vilka och hur vi verkligen är. Av rädsla därför att vi tror att om människor visste vem vi verkligen är så skulle de ta avstånd ifrån oss. Och vi känner, det gör både du och jag, att vi behöver andras godkännande för att vara okej. Jag tror att en av de allra största och farligaste myterna och missuppfattningarna om kristet liv är detta. Om att det liksom handlar om, att evangeliet handlar om att göra dåliga människor till bättre människor. När kristendomen blir en sorts narcissistisk självhjälpsprogram som går ut på att göra dig och mig till bättre människor. Och eftersom vi tror att det är målet med att vara kristen, att bli en bättre människa, så försöker vi låtsas som om vi har blivit bättre människor. Och så bygger vi våra masker därför att vi innerst inne vet, åtminstone vet jag det och mig, att vi inte blivit så värst mycket bättre. Det var någon gammal man, jag minns inte vem det var som sa det. Jag berättade för någon igår när vi var iväg några stycken. Jag tyckte det var så bra. Det var någon äldre man som sa, ja, har jag blivit bättre? Jag vet inte så. Jag kanske inte syndar lika mycket som för mig. Det är nog mest för att jag inte orkar längre. Det ligger något i det, tror jag. Lyssna på mig nu, för det här är jätteviktigt. Evangeliet handlar inte om att vi ska bli bättre. Glöm den bilden. Evangeliet handlar inte om att vi ska bli bättre. Evangeliet handlar om att Jesus Kristus var fullkomlig istället för dig och mig. Att han var fullkomlig i ditt ställe. Det är evangelium. Evangeliet handlar inte om att göra dåliga människor bättre. Evangeliet handlar om att göra oss som var döda genom våra synder och överträdelser levande i Jesus Kristus. Paulus skriver i slutet av sitt liv att det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt ta sig emot att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare, och bland dem är jag den största eller främste. I början av sin karriär så skrev han att han var den minsta av apostlarna. Han var lite ödmjuk då också. Men då var han den minsta bland apostlarna. Men i slutet av sitt liv har han insett sanningen: jag har inte blivit så värst mycket bättre. Jag är en syndare, jag är den främste bland dem. Och då kan man tycka, ja, men det är ju väldigt hopplöst om det aldrig blir bättre. Vet du kommer aldrig någonsin, och det här har jag sagt så många gånger förut, du kommer aldrig någonsin att växa ut ur nåden. Jag ska säga, det kanske du gör, men då går det illa för dig. Du kommer aldrig någonsin att växa ut ur ditt behov av nåden. Aldrig någonsin. Ibland så inbillar vi oss att evangeliet är till för människor som inte är frälsta för att de ska bli frälsta. Att nåden är till för människor som inte är frälsta, så får de möta Guds nåd så blir de frälsta. Och sen så är det någonting helt annat. Sen är det vi som tar över. Det funkar inte så. Du kommer aldrig någonsin att växa ut ur ditt behov av nåden. Vi bär våra masker därför att vi skäms över vem vi verkligen är. Det första syndafallet, när Adam och Eva hade fallit, då upptäckte de att de var nakna, så skämdes de för det. Och så skylde de sig med fikonlöv. Och sedan dess så har vi försökt att skyla oss själva och dölja vem vi verkligen är. Och sanningen är att vi är inte så rena som vi vill att folk ska tro att vi är. Vi är inte så heliga som vi vill att folk ska tro att vi är. Vi är inte så framgångsrika, så lyckade, så starka som vi vill få folk att tro att vi är. Vi är inte ens så trevliga eller så vänliga som vi vill inbilla folk att vi är. Ska du se mig när jag är ensam i bilen? Och alla andra i hela trafiken, i hela världen är idioter. Vi är inte så trevliga som vi gärna vill att folk ska tro att vi är. Vi vet, både du och jag, att allt inte alls är som vi vill att folk ska tro att det är. Och jag har så goda nyheter att det var därför Jesus kom. Det var ju därför Jesus kom. Inte för att göra dåliga människor bättre, utan för att föra oss från död till liv. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis, följde härskan över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek också när vi ännu var döda genom våra överträdelser att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus av nåd. Är ni frälsta? Man kan bli lite generad ibland när någon make eller barn liksom säger något avslöjande om en som man inte vill att andra ska veta. Eller hur? Det händer ju ibland. Kanske inte dig, men det har hänt mig i alla fall. Ja, det är jättejobbigt. Men egentligen så är det ju bara en mask som lyfts av. En mask som vi tror att vi behöver. En mask som jag tror att jag behöver, för det är ju ändå så att du tänker gott om mig ger ju mig bekräftelse. Att du tänker gott om mig ger mig självkänsla, betydelse, till och med faktiskt ibland så ger det mig identitet. Och så blir livet ibland ett enda långt och väldigt tröttsamt försök. Att få respekt, att få bekräftelse, att bli godkänd, att passa in, att få en känsla av värde. Och vi försöker i vår jakt på det genom att bygga upp en mur, att bära våra masker, att skyla över våra brister. Men har du märkt en sak? Det tar så fruktansvärt mycket kraft att låtsas. Jag sa en gång och sen så blev det en slogan över hela mitt liv på något sätt. Jag ska hålla här på min gravsten när jag bestämt. Det är bättre att vara ärligt kass än fejkat lyckad. Vad har du för livsfilosofi i Hultberg? Det är bättre att vara ärligt kass än fejkat lyckad. Jag tror att vi ljuger. Att vårt ja blir nej och vårt nej blir ett ja. Därför att vi vill undvika underkännande. Vad kan vi göra åt det då? Jag har upptäckt i mitt liv i alla fall att liksom försöka sluta att låtsas funkar inte. För jag har ett behov, eller mitt, jag kanske ska säga mitt behov av bekräftelse är större än alla mina goda intentioner. Vet du vad? Lösningen är att byta ut den bekräftelse som jag söker från andra. Med den bekräftelse som jag redan har. I Jesus Kristus. Att byta ut den bekräftelse jag söker från andra. Med den bekräftelse som jag redan har. I Jesus Kristus. För sanningen är att vi döljer vem vi verkligen är. Vi bär våra masker. för att från andra människor få den bekräftelse som vi redan har i Jesus Kristus. Han som vet allt om oss. I vers 13 och 14 så talar Jakob om sånt som vi alla går igenom. Han säger, för någon leda så ska han be. Är någon glad ska han sjunga lovsånger. Är någon ibland är sjuk ska han kalla på församlingens äldste. De ska be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. Lidande, glädje och sjukdom. Sånt som vi alla möter på olika sätt. Och det han säger, det är att i livets alla situationer var ärlig. Var ärlig om hur det verkligen är. Förstår det här rätt nu? Vi lever allesammans, vi lever i större gemenskaper, vi lever i mindre gemenskaper. Och liksom det faktum att du ibland mår dåligt och att du vill vara äkta och ärlig om det, det betyder inte att hela världen måste få veta att du mår dåligt. Men det finns en mindre, närmare gemenskap där vi kan dela våra hjärtan, vi kan dela hur det är. När någon lider, låt honom eller henne be. Om någon är glad, låt honom eller henne sjunga lovsång och prisa Gud. När någon är sjuk, be för varandra. Det finns platser, det finns människor och framförallt så finns det Gud att gå till. Och det som gör oss fria från maskerna, från att låtsas, det är evangeliet om Jesus Kristus. Jesus tog mina synder, tog mina brister, så jag inte längre behöver leva i det slaveri som det innebär att låtsas. Vi kan bekänna, säger han lite senare, bekänna våra synder för varandra. Och be för varandra. Det betyder att då har man kastat maskarna. Eller hur? Då kan man söka hjälp för det som man sitter fast i. Kan man söka hjälp för det som plågar en? Kan man söka hjälp för det som har fått en i sitt grepp och som liksom håller fast och som gör att man inte känner friheten? Då kan man prata med någon om det. Men då måste man släppa masken. Och sluta låtsas. Och grejen är att vårt värde är i Kristus. Inte i vad vi kan få andra att tro att vi är. Evangeliet befriar oss från trycket att bära masken. Vi behöver inte låtsas längre. Vårt ja kan vara ett ja, vårt nej kan vara ett nej. Vi vågar bekänna svaghet och synd för varandra för att bli fria från det. Vi vågar fira tider av glädje och vi vågar be om hjälp i tider av nöd och svårigheter. Varför? Därför att evangeliet har frigjort oss. Låt mig gå tillbaka, jag ska avsluta nu. Det blev inte en timme. Tror jag. Den allra första versen. Så säger Jakob så här. Från Jakob, Guds och Herren Jesu Kristi tjänare. Så innan Jakob börjar att tala om vad kristet liv är, det som vi har sysslat med nu i 5 veckor tillsammans, innan han börjar tala om vad det är, vad kristet liv är, så talar han om vem han är och framförallt så talar han om vems han är. Innan han talar om att tro utan gärningar är död och att när du ser in i ordet så är det som att se en spegel och du måste göra någonting åt det du ser i spegeln, du måste ta itu med det och så vidare. Innan han talar om att tala inte hur som helst, använd inte dina ord hur som helst. Och innan han talar om hur du planerar din tid och ditt liv och strider och alltihopa där. Innan han talar om det så vill han tala om vems han är. Därför att identitet kommer före aktivitet. Identitet kommer före aktivitet. Det måste börja där, för den du är
kommer att styra det du gör. Min identitet är i Kristus Jesus. Jag är hans. Kristet liv i verkligheten är att vara i Kristus.